Fader, i Jesu Kristi namn ber vi att vi denna eftermiddag ska kunna tala om allvarliga ting med din glädje i våra hjärtan. Vi behöver få en klarare bild av den situation vi befinner oss i. Det förvirrande nuläget. Det finns så mycket uppgivenhet i ditt folk idag, Herre. Trötthet, missmod, en känsla av att vi står och stampar. Vi kommer ingen vart. Vi skulle vilja få tränga in i dina tankar, Herre. Vi har nästan fått den känslan av att du själv skulle ha gett upp. Tappat kontrollen över det hela. Att du inte längre kan hindra oss från att bråka med varandra. Att vi kanske måste hjälpa dig att sköta din kyrka. Nu ber vi dig, Herre, att vi om möjligt ska få en bild av vad du vill. Få en förståelse för den situation där vi befinner oss idag. Och därför anropar vi dig, Gud, från början om din glädje. Ty vi behöver ett extra mått av din glädje i våra hjärtan för att kunna tala om det allvarliga. Utan att knäckas av det. Utan låt oss få göra det lugnt och sakligt. Och ge en förtröstan om att du har allt i din hand. I dina goda händer, här. Amen. Det är väl i stort sett oundvikligt att man kan ha en uppgift så som jag, att åka runt i Sveriges land, träffa många kristna bröder och systrar, besöka många församlingar, samtala privat med många vanliga gräsrötter och med många pastorer och ledare av olika slag, utan att man gör sig den återkommande frågan: vad är det som pågår i vårt land? Vad är det som håller på att hända? Vad är det som sker i det som vi ser? Vad är det som finns bakom? Man behöver inte länge ha sett ut över landet för man förstår att kristenheten är i kris. Pastorer lämnar sin tjänst den ena efter den andra och övergår i annat arbete. Och jag tror jag vågar säga att varje gång det sker så är det djupa kriser bakom. Därför att det här är ju ingen uppgift man går in i på ett bananskal. Utan det är ju ändå någonting man på ett särskilt sätt upplever som en kallelse. Och innan man ger upp det och tänker det att jag får försörja mig på svarva kullager istället. Eller jag kör buss. Nu får det vara bra, nu kör jag min buss istället. Innan man kommer till det beslutet, var du säker om att det är många sömnlösa nätter. Det är ingen lättvindig grej. Det är ingenting man tar med en klackspark och en axelryckning. Och det finns mycket vånda. Man behöver inte länge vara lyhörd. Du behöver inte men sitta i en bönegrupp på ett ashram. Så upptäcker du ganska snart att kära hjärtanes, jag är ju inte den enda som mår dåligt. Det är flera andra här också som gör. Och jag vill ju från början deklarera min uppfattning att vi inte lovade den fullkomliga hälsan förrän vi kommer till himlen. Paulus, han sa så här: vem blir svag utan att jag blir svag? Och vem kommer på fall utan att jag blir upptänd? Han kände mycket ångest. Han kunde också, citationstecken, må dåligt. Slut på citatet. Men kanske inte riktigt på vårt vis. Kanske ändå inte med den underton av uppgivenhet, vånda och förvirring som vi många gånger känner. Vad är det som håller på att ske? Och ändå är det ju så att församlingen är ett någorlunda skyddat område. Blodet på dörrposterna finns där ju. Går vi ut i världen så träffar vi människor som vi undrar hur orkar de? Vad är det som håller på att ske? Och då vill jag ge ett personligt vittnesbörd med några bibelord som illustration, kanske jag ska säga. Det vore förmätet att säga att detta är den bild Gud har gett mig. Det vet jag inte om det är. Den bilden kanske säger mer om mig än om verkligheten, men då får ni ha förbarmande med mig. Det är ju alltid så med oss predikanter. Var fanns det inte mycket nåd skulle ingen våga ställa sig upp. Vi börjar läsa den 32 salmen i Psaltaren. Säll är den vilkens överträdelse är förlåten, vilkens synd är överskyld. Säll är den människa som Herren inte tillräknar missgärning och i vilkens ande inte är något svek. Så länge jag teg försmäktade mina ben vid min ständiga klagan, ty dag och natt var din hand tung över mig, min livsaft förtorkade som av sommarhetta. Då uppenbarade jag min synd för dig och överskylde inte min missgärning. Jag sa, jag vill bekänna för Herren mina överträdelser. Då förlät du mig min synds missgärning. Därför skall alla fromma be till dig på den tid då du är att finna. Sannerligen om en stora vattenfloder kommer ska det inte nå dem. Du är mitt beskydd. För nöd bevarar du mig. Med räddningens jubel omger du mig. Det räcker så. Ja, den man vi möter här är en glad man. Men kort tid dessförinnan så mådde han dåligt. Hade vi träffat David ute på gatan så hade han kanske sagt, jag har det så jobbigt. Jag läste den här psalmen i ett sammanhang för ett tag sedan. Och kommenterade den lite grann. Och då var det en kvinna som räckte upp handen och så sa hon, varför står det att det var Guds hand som var tung? Det var väl djävulens hand? Jag sa så här, jag tror David vet det bättre än vad vi gör. Jag skulle vilja säga så här. Guds hand är tung över Sverige idag. Så länge jag teg försmäktade mina ben i min ständiga klaga. I samma ögonblick som jag säger det vill jag också mycket starkt stryka under det som vi talade om redan i morse på morgonmeditationen. Syndens lön är döden. Men det finns en kollektiv nivå på det här. Den enes synd blir så lätt den andres död. Den enes slarv blir så lätt den andres olycka. Det finns så mycket synd i Sverige. Och därför lider vi. Och vi kan mycket väl lida för varandras synd. Det kommer en orenhet över hela vårt folk. Låt oss titta på ett par ord om det här. Så att det här blir ordentligt stadfäst i våra hjärtan. Jesajas 6:e kapitel. Där det berättas om hur Gud kallar Jesaja till att bli profet. I det år då kung Uzia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod omkring honom, var och en av dem hade 6 vingar, med 2 täckter i sina ansikten, med 2 täckter i sina fötter och med 2 flög de. Och den ene ropade till den andra och sa: helig, helig, helig är Herren Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet. Och dörrtrösklarnas fästen darrade när ropet ljöd, och huset blev uppfyllt av rök. Då sa jag: ve mig, jag förgås, ty jag har orena läppar, och jag bor bland ett folk som har orena läppar, och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Jag bor bland ett folk som har orena läppar. Och det betyder någonting för Jesaja när Herren uppenbarar sig i templet. Ve mig, jag har orena läppar, och jag bor bland ett folk som har orena läppar. Vi ska gå till Josua, till det 7:e kapitlet. Där tycker jag det lyser fram allra klarast. Josua. Du vet, man hade intagit Jeriko. Man hade gått runt stan i en vecka och blåst i basuner. Och vid sista trumpetstötarna här så faller murarna och man marscherar in. Åh, en sån seger. Men innan Herren på det sättet låter Israel inta Jeriko, så säger Herren ifrån att allt ska till spillo ges. Ni får inte plocka åt er någonting. Allt är orent och ska förstöras. Jo, man intar staden, och sen så ligger det en liten stad ett stycke därifrån som heter Ai. Och det var en pluttstad i sammanhanget. Det är faktiskt så att arkeologerna grälar än idag om vilken grushög i närheten av Jeriko som ska utnämnas till den heliga staden. Man har grävt och grävt och egentligen inte är det ingen som passar riktigt. Så det måste ha varit en liten stad. Och det tyckte man efter den här fantastiska promenadsegen med Jeriko, att det var onödigt att skicka alla gubbarna dit. Utan man skickar en liten styrka på 2-3 tusen gubbs ungefär. De ska inta staden, det blir ingen match för dem. Pytsan. De går iväg, möts av en truppstyrka från den här stan, blir i grund slagna. Det här var ju ingen promenadseger. Och då står det så här, 5:e versen, 7:e kapitlet. Och sedan agiterna hade slagit omkring 36 man av den, förföljde de övriga utanför stadsporten ända till Sebarim och slog den på sluttningen där. Då blev folkets hjärta förfärat, det blev som vatten. Och Josua med de äldste i Israel rev sönder sina kläder och föll ned på sitt ansikte till jorden framför Herrens ark och låg där ända till aftonen, och de strödde stoft på sina huvuden. Och Josua sa: ack Herre, Herre, varför har du då fört detta folk över Jordan, om du vill ge oss i amoréernas hand och så förgör oss? O, att vi hade beslutat oss för att stanna på andra sidan Jordan. Ack Herre, vad ska jag nu säga sedan Israel har tagit i flykten för sina fiender? När kananéerna och landets alla övriga inbyggare får höra detta ska de omringa oss och utrota till och med vårt namn från jorden. Vad vill du då göra för ditt stora namns ära? Men Herren svarade Josua: stig upp, varför ligger du så på ditt ansikte? Israel har syndat. De har överträtt det förbund som jag stadgade för dem. De har tagit av det till spillogivna. De har stulit, de har ljugit, de har gömt ibland sitt eget gods. Därför kan Israels barn inte stå emot sina fiender. Hur många var det nu som hade knyckt av det till spillogivna? Svar en, säger en gubbe. Han hette Akan. en enda man hade plockat lite silver och lite guld och någon purpurmantel, vad det var. Och så hade han grävt ner det under sitt tält. Det räckte. Och han var ju inte med bland de här 36 som blev dödade. De mådde dåligt och han mådde ganska bra. Och han hade dessutom sin privata lilla förmögenhet nedgrävd under sitt tält. Den enes synd, den andres olycka. Så var det ju inte i Davids fall. Han hade syndat alldeles på egen hand som bekant. Du kan historien med Batseba, grannens hustru. Och Uria som han skickar ut i kriget på ett sånt sätt att han säkert ska bli dödad. Sen han har gjort Batseba med barn. Och det står ju mycket riktigt i andra Samuelsboken 11 att det David hade gjort misshagade Herren. Så småningom vet du, så skickar ju Gud en profet till David. Natan kommer. Men det dröjde. Natan kommer inte en halvtimme efter att Uria har dött. Och säger det att nu ska jag säga till dig vad Gud har. Vad tycker om det här? Utan dag och natt var Guds hand tung över David. Hans ben försmäktade och hans livssaft förtorkades som av sommarhetta. David kom i rätt ögonblick. Fel. Natan kom i rätt ögonblick till David. Och berätta den här lilla liknelsen om den mannen som hade ett enda får och bodde granne med en man som hade massor av får. Och så kommer en främling till den här mannen med de många fåren och så låter den rike mannen slakta den fattiges enda får. Och David blev vred. Och han var ju överste domare i riket. Det var han som förkunnade Guds vilja och talade om vad som skulle skipas för rättvisa. Dödens är den mannen, säger han. Och Natan säger, det är du. Och då har hans ben försmäktat tillräckligt länge. Hans livssaft är så förtorkad att han inte kommer med några undanflykter. Då bekände jag min överträdelse och överskylde den inte. Det hade han gjort fram till den dagen. Men inte sedan. Vi ska ta och titta lite grann på det här avsnittet i andra Samuelsboken 12. För det finns en liten passus i det Natan säger här ifrån Herren som jag tycker är viktigt att iaktta. Andra Samuelsboken 12, och vi ska börja läsa i 7:e versen. Men Natan sa till David, du är den mannen. Så säger Herren, Israels Gud. Jag har smort dig till kung över Israel och jag har räddat dig ur Sauls hand. Jag har gett dig din herres hus och lagt din herres hustru i din famn. Ja, jag har gett dig Israels hus och Judas. Och om detta skulle vara för lite så skulle jag vara villig att ytterligare ge dig både ett och annat. Varför har du då föraktat Herrens ord? Jag skulle vara villig att ge dig både ett och annat. Vad hade hänt? Jo, ormen hade kommit i vanlig ordning och sagt att det här var ju ett fint paradis du lever i. Men du vet väl om att det kan bli ännu bättre. Du vet väl att om du gör lite grann själv också så kan det bli ännu bättre än det Gud har gett dig. Gud har lagt din herres hustru i din famn, men du kan ju ta det en till. Den där paradisförbättrande ormen som vi läste om igår kväll. Han som kommer till Eva och säger att ja, det var ett fint paradis ni lever i, men det kan ju bli bättre. Ja, det är alltid så det börjar. Du vet, en frestelse är ju just lockelsen att skaffa sig något bättre än det Gud har gett. Så fungerar ju alla frestelser. Att vi inte är nöjda med det Gud gav, utan vi försöker ta oss lite till. Och därför stryker jag under det jag sa igår. Vi är på livsfarliga vägar när tacksamheten försvinner ur vårt liv. Vare sig Gud idag ger dig mycket eller lite, om han också får ge dig tacksamheten som en gåva, inte som en prestation, utan som en gåva. Förmågan att vara tacksam över den situation du befinner dig i, med alla dess svårigheter och problem. Då blir du så förunderligt skyddad för den där ormen som kommer och talar om hur du ska förbättra Guds verk. Akan var ju inte heller nöjd. Visst, det var ju fint med Jeriko det här. Men det var ju bra synd att liksom slänga så mycket guld och silver. Det var ju fånigt. Man kan väl spara på lite. Det kan komma till användning någon gång. Vi vidrörde i morse och kanske ska läsa den texten om Daniels förbön. Det 9:e kapitlet, Daniel 9. Där han ber om förlåtelse för Israels synder som om de var hans egna. Fast det är ganska osäkert hur mycket han hade deltagit i de synderna för egen del. Vi läser från början. I Darejaves, Ahasveros sons första regeringsår, hans som var av medisk släkt men som hade blivit upphöjd till kung över Kaldéernas rike. I dennes första regeringsår kom jag, Daniel, att i skrifterna lägga märke till det antal år som Herren hade angett för profeten Jeremia när han sa att han ville låta 70 år gå till ända medan Jerusalem låg öde. Då vände jag mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade samtidigt i säck och aska. Jag bad till Herren min Gud och bekände och sa: Ack Herre, du stor och fruktansvärde Gud, du som håller förbund och bevarar nåd mot dem som älskar dig och håller dina bud. Vi har syndat och gjort illa och varit ogudaktiga och avfälliga. Vi har vikit av från dina bud och lagar. Vi har inte lyssnat till dina tjänare profeterna som talade i ditt namn till våra kungar, furstar och fäder och till allt folket i landet. Du, Herre, är rättfärdig, men vi måste blyga så som vi nu också gör. Vi, Judas män och Jerusalems invånare, ja, hela Israel, både de som bor nära och de som bor fjärran i alla länder dit du har fördrivit dem därför att de var otrogna mot dig. Vi har syndat. Ve mig. Jag har orena läppar och jag tillhör ett folk som har orena läppar. Och jag vågar påstå att det vi upplever allt mer och mer, det är att Guds hand är tung över Sverige. Vi känner det alla. Under de 10 år som har gått sedan jag blev helad i min rygg och mer eller mindre energiskt under alla dessa 10 år ägnat mig åt själavård, samtal med människor, så är det mitt bestämda intryck att idag är människor mycket mer uppgivna än för 10 år sedan. För 10 år sedan kom människor och var arga så det sprutade gnister och galla om dem. Och de rev ner tapeten och man sa det att ja, men du får förlåta din pappa. Och så bad de Gud om hjälp att förlåta pappa och sen var det bra. Men idag kan människor komma med samma upplevelser och de bara sätter sig ner och säger att jag mår dåligt. Ja, varför gör du det då? Ja, det vet jag inte. Hur var det med din pappa då? Ja, det var ingen vidare. Ska vi förlåta pappa? Nej, det känner jag ingenting till. Nej, jag vet inte. Jag vet inte vad jag känner för honom. Jag tycker bara det är ingenting. Jag känner mig bara som ett tomt skal. Många upplever sin uppgivenhet så starkt att det går nästan inte att tala om förlåtelse. Många har inte längre kontakt med sin egen vrede, om jag får uttrycka det så. Ibland får vi be till Gud på det här sättet. Gud, jag antar att jag har en vrede någonstans inom mig. Rimligtvis borde jag ha det. Jag kan komma ihåg en tid i livet och jag kände den. Men idag är jag så utbränd så jag känner ingenting. Men jag antar att den finns kvar och därför ber jag dig om hjälp att kunna förlåta. Uppgivenheten är så stor. Livssaften förtorkades som av sommarhetta. Det här som Daniel ber över, det är ju Israels folks situation i hans samtid. Hur hade det börjat och hur hade det utvecklat sig? Vi ska läsa ett profetiskt budskap som Mose ger till folket innan han dör. 5 Mosebok 32. Vi kan börja läsa i 9 versen där det talas om hur Gud utväljer Israel och börjar föra folket genom öknen. Ty Herrens folk är hans del, Jakob är hans arvedels lott. Han fann honom i öknens land, i ödsligheten där ökendjuren köt. Då tog han honom i sitt beskydd och sin vård, han bevarade honom som sin ögonsten. Liksom en örn lockar sin avkomma ut i flykt och svävar upp ovanför sina ungar, så bredde han ut sina vingar och tog honom och bar honom på sina fjädrar. Herren ensam ledde honom och ingen främmande gud jämte honom. Han förde honom fram över landets höjder och lät honom äta av markens gröda. Han lät honom suga honung ur hälleberget och olja ur den hårda klippan. Gräddmjölk av kor, söt mjölk av får, fett av lamm fick du också, vädura från Basan och bockar. Dessutom fetaste märg jag vet. Och av druvors blod drack du vin. Då blev Jesurun fet och motspänstig. Du blev fet och tjock och stinn. Han övergav Gud sin skapare och föraktade sin frälsningsklippa. Ja, de retade honom genom sina främmande gudar. Med styggelser förtörnade till honom. De offrade åt onda andar, skengudar, åt gudar som de förut inte kände. Nya som nyss hade kommit till och som era fäder inte fruktade för. Din klippa som hade fött dig övergav du. Du glömde Gud som hade gett dig livet. Tacksamhet eller otacksamhet? Du blir fet och tacksam. Fet och god och rund och glad. Jag vill se feta män omkring mig som sover gott om natten. Och de prisade Herren i evigheters evigheter. Amen. Nej, så brukar det inte gå när det går oss väl. Du vet, det var ju lite si och så med lovprisningen också i öknen. Det var ju många gånger ett buä, vad ska vi här och göra? Här finns ju ingen vatten, här är ju bara sand. Eller buä, ska vi behöva äta manna i 40 år? Är det inte lite ensidig kost? Åh, vi minns rödlöken och vitlöken och köttgrytorna i Egypten, buä. För det var inte alltid det var lovsång i öknen. Men du vet, det gick ändå rätt så hyggligt i öknen. Det slutade ju i alla fall med ett folk som intog Jeriko med bara trumpeter. Det var inte så illa. Men när man kommer in i landet som flyter av mjölk och honung, då gick det inte alls. Tror du att det bara är judar som fungerar på det viset? Tror du det? Kan det möjligen gälla svenskar? Då blir svenskarna feta och glömde mig. Motspänstiga, feta, tjocka och stinna. Då blir de rika och älskade bilen mer än Gud. Eller kommer det att heta på den yttersta dagen att ja, när det blir välstånd i Sverige, då blommade tacksamheten som aldrig förr. Hjälp, en sån trängsel det var i kyrkorna. Uj, vad folk det kom. Åh, vad de lovsjöng Gud och tackade för att hans nåd varar i vinnerligen. Blev det så? Nej. Det blev inte så. De cirka 15 år som jag själv tycker att jag har någorlunda varit med i den karismatiska svängen, om man nu får använda det uttrycket, så har jag hört profetior. Stup i ett, stup i ett. Så säger Herren, nu kommer den stora väckelsen. Nu får ni vara redo. Ta fram skördetröskorna, för nu kommer väckelsen. I början så tänkte man att ja, den kommer vilken dag som helst då. Och så småningom vande man sig vid att den kommer alltid x plus 3 dagar. Det vill säga, den kommer i övermorgon, men den kommer inte idag. Och imorgon kommer den också i övermorgon, och så i övermorgon så kommer den också i övermorgon, som morgons morgon var det blir. X plus 3. Nu börjar man ju så smått undra, vart tog den vägen, käre Gud? Vart tog väckelsen vägen? Den som skulle kommit för länge sedan, vart tog den vägen? Och så har man hört en massa budskap om att i den yttersta tiden ska det bli en väckelse som ingen like har haft sedan någon tid någonstans. Då tänker man, ja, det var ju härligt, var står det i Bibeln? Vad säger ni, var står det i Bibeln? Först måste avfallet komma, och sedan ska laglöshetens människa träda fram, står det. Det betyder ju inte att det inte kan bli väckelse också. Därför det kan ju bli mer liv i den lilla skara som är kvar än i den stora ljumma som var från början. Men det där med att köra rally med skördetröskorna som det har skrivit så mycket om och profeterat så mycket om. Är det sant eller är det inte sant? Är det här från Gud eller är det inte från Gud? Varför mår vi så dåligt? Om vi nu skulle må så bra. Ja, det är djävulens hand, säger man då. Men tänk om det är Guds hand. Inte kan Gud låta handen vila tung över Sveriges folk. Den ena handen, och med den andra handen profeterar han och säger ut och kör med skördetröskorna. Det är ju ett dubbelt budskap. Var är vi någonstans? Var står vi? Vem väntar på vem? Är det vi som väntar på att Gud ska ge oss väckelse? Eller är det Gud som väntar på vår omvändelse? För några år sedan var jag i norra Finland och hade en kurs för själavårdare. Och hade då kvällarna lediga för mig själv och bodde ensam i en lägenhet. Och då minns jag vilken brottnings- och bönekamp och vånda jag hade över de här tingen. Och så åkte jag hem efter den veckan, 10 dagar var det, efter den veckan och med en enda insikt i huvudet. Det finns ingenstans i Bibeln där Gud har låtit någon profet träda fram och säga att om ni bara tar mina resurser i bruk så ska ni få väckelse. Det finns icke ett exempel. Men sida upp och sida ner finns det exempel där det står: om mitt folk omvänder sig, så ska det bli växt. Vem väntar på vem? Jag tror att det är Gud som väntar på oss. Inte bara på dig personligen, utan på oss som kollektiv. Och han väntar på den dag då också, så att säga, vi som folk, vare sig vi är kristna eller inte kristna, försmäktat färdigt, på något sätt gett upp alla våra tekniker. Ibland får jag någon sorts ångestraptus, höll jag på att säga, det är ett fint ord, ångestattack, när det dyker upp nya tidningar hemma i brevlådan. Olika kristna tidningar, sida upp och sida ner. Hur ska vi göra för att få väckelse? Vi ska inte göra någonting, vi ska omvända oss. Eller rättare sagt, låta Gud omvända våra hjärtan från kärleken till välståndet, så att det blir en kärlek till honom. Att omvända oss från otacksamhet till tacksamhet. Vi ska läsa hos profeten Hosea i det andra kapitlet. För den avgudadyrkan, alltså den rikedomsdyrkan som rådde i Kanaans land, och som Gud leder Israel till att, så att säga, rensa landet ifrån, den tog ju övermakten i deras liv. Och de blev lika mycket eller ännu värre rikedomsdyrkare än de folk som hade bott där från början. Och när vi tittar i Gamla testamentet på vad som hände under den här perioden, kungatiden i Israel och i Juda, och vad Baalsdyrkan stod för, Baal som är rikedomens gud, fruktbarhetsguden, välståndsguden, så hittar vi ganska snart att det står som ett generellt uttryck för att vinsterna får gå före relationerna. Man kan svika vem som helst bara det lönar sig. Man kan till och med offra sina barn levande för att bli rik. Och det till ett folk som lever så, som Gud låter Hosea profetera nu. Andra kapitlet, andra versen. Gå till rätta med er moder. Gå till rätta, ty hon är inte min hustru och jag är inte hennes man. Må hon skaffa bort det lösaktiga levernet från sitt ansikte och otuktslevernet från sitt bröst. Om inte ska jag klä av henne så att hon ligger naken. Jag ska låta henne stå där sådan hon var den dag hon föddes. Jag ska göra henne lik en öken och låta henne bli som ett torrt land och låta henne dö av törst. Och mot hennes barn ska jag inte visa något förbarmande, eftersom det är barn av en trolös moder. Ty deras moder var en trolös kvinna. Ja, hon som födde den bedrev skamliga ting. Hon sa ju: jag vill följa efter mina älskare som ger mig min mat och min dryck, min ull och mitt lin, min olja och mitt vin. Så därför ska jag nu också stänga din väg med törnen. Ja, en mur ska jag resa framför henne så att hon ej ska finna någon stig. När hon då löper efter sina älskare ska hon inte få fatt i dem. När hon söker dem ska hon ej finna dem. Då ska hon säga: jag vill gå tillbaka till min första man, till det var bättre för mig då än nu. Men hon har inte förstått att det var jag som skänkte henne både säden och vinet och oljan, och att det var jag som gav henne så mycket silver, lika så guld, av vilket de gjorde sin Baals bild. Gud tecknar en väldigt allvarlig situationsbeskrivning över landet. Men så säger han: det skulle ha räckt med att man erkände att det var jag som gav dem välståndet. Det hade räckt med lite tacksamhet. För hade man erkänt att detta kom inte från den egna styrkan, den egna förträffligheten, den egna fiffigheten i affärerna, den egna skötsamheten och initiativkraften. Det hade inte kommit ifrån vare sig det ena eller andra politiska systemet. Det hade inte kommit från vare sig den ena eller andra avguden, utan det kom från mig. Och man hade erkänt det på ett sådant sätt att man hade tackat och ärat och älskat givaren istället för att älska bara gåvorna. Det hade räckt. Då hade inte katastrofen kommit. Jag har frågat så mycket i mitt hjärta. Herre, vad är det vi måste omvända oss ifrån? Det är lite svårt att tala om omvändelse. För i regel talar man ju till redan kristna. Och man träffar den ena snälla och trevliga människan efter den andra. Ljuvliga, gulliga, rara, det är ni ju allihopa. Hypertrevliga. Det är jätteskojigt att stå här och titta på er. Och så tänker man sig, men käre gode Gud, vad ska vi omvända oss ifrån? De här rara och snälla exemplaren, vad ska de omvända sig ifrån? Vi är alla smittade av otacksamhet. Det smittar. Ve mig. Jag har orena läppar och jag tillhör ett folk som har orena läppar. Det är väldigt svårt att bryta sig ur många sammanhang. Det finns ju många politiska och sociala beslut och åtgärder som också tvingar småbarnsföräldrar att lämna sina barn till dagis. Också i de fall där man skulle vilja att vara hemma den ena och ge barnen den trygghet som det innebär att ha en person att så att säga fästa sitt känsloliv vid från början istället för ett ständigt ombyte av vårdare. Men så kanske det inte går ekonomiskt. Samhället kan betala 40 000 om året för en dagisplats, men kan inte betala 500 kronor i månaden för en dagisplats hemma hos mamma. Och så dras vi med. Det är inte så lätt att bryta sig ut. Om vi skulle försöka så skulle vi ju faktiskt göra någon sorts samhälle i samhället. En total liten kristen tryckkokare vid sidan av. Med egna skolor och egna socialbyråer och egna sjukhus och egna alltihopa. Och så står Herren där och säger att ni skulle ju leva i världen. Ja, vi har låst in oss. Vi har gått ut i öknen och satt oss. Det gick inte. Ja, men det går inte det heller. Gode Gud, hur ska vi göra? Vad ska vi omvända oss ifrån? Om vi nu som kristna ska börja, vad ska vi börja med? Alltså där har mina tankar gått i många år. Och jag kommer inte längre än till detta. Till denna enda bön. Gode Gud, ge mig tacksamhet. Gode Gud, ge mig tacksamhet. Öppna mina ögon så att jag ser allt detta som är självklart i mitt liv. Att jag ser hur stort det är. Så att jag får prisa dig. Och ära dig. Så att jag kan frambära min kropp som ett levande dig välbehagligt offer. Inte därför att jag tycker att du kräver det av mig, utan därför att jag tycker att du har gett mig så mycket allareda. Vi ska gå till Esra. Honom läser vi ju inte varje dag, men nu är det varannan dag. Nu läser vi Esra. Det tredje kapitlet, verserna 10-13. Han står före saltaren han. Det kanske blir en väldigt fräsch text. Du vet, Esra, han var överste präst när folket kom tillbaka efter den babyloniska exilen. Och man börjar att bygga upp templet i Jerusalem på nytt. Och det är klart, det blev ju inte ett lika fint tempel som de hade haft förut. Det som Salomo byggde var ju åtskilligt praktfullare. Så står det så här, 10:e versen. Och när byggnadsarbetarna lade grunden till Herrens tempel ställdes prästerna upp i ämbetsskrud med trumpeter, likaså leviterna, Asafs barn, med symboler för att lova Herren enligt Davids, Israels kungs, anvisning. Och de sjöng under lov och tack till Herren därför att han är god och därför att hans nåd varar evinnerligen över Israel. Och allt folket jublade högt till Herrens lov därför att grunden till Herrens hus var lagd. Men många av prästerna och leviterna och huvudmännen för familjerna, de gamla som hade sett det förra huset, grät högljutt när de såg grunden läggas till detta hus. Många åter jublade och var så glada att de ropade med hög röst. Och man kunde inte skilja mellan det högljudda glada jubelropet och folkets högljudda gråt. Ty folket ropade så högt att ljudet av det hördes vida omkring. Här har det nu inträffat något mycket märkligt. Folket har haft det svårt i 70 år. Under stora strapatser har man kommit tillbaka till Jerusalem. Man har ingenting kvar av det man hade förut. Men nu är det lovsång. När man i fetma och välstånd bodde i stan, då efterlyste Gud tacksamhet. Då älskade man gåvorna istället för givaren. Nu har man blivit av med alla gåvorna. Nu står man där och bygger ett litet tempel. Ett så litet så att de som kommer ihåg det gamla templet, de gråter högljutt. Men nu är det lovsång. Nu är det tacksamhet. Så märkvärdig är människonaturen. Varför står de inte där och knyter näven emot himlen och säger det att ja Gud, vi har ju svårt att tänka oss att du kan vara god och allsmäktig när det ser ut som det gör i Jerusalem. Det gör man inte. Det är i välståndssverige man frågar så. Men den fattige frågar inte så. Konstigt nog. Gå ut i missionsländerna. Där tar man emot Jesus. På Filippinerna svälter folk ihjäl. I stora mängder dagligen. Men när man kommer och predikar för dem så sitter de inte misstänksamt avvaktande och säger att förklara nu hur Gud kan vara god och allsmäktig när det ser ut som det gör på Filippinerna. Man tar emot Jesus. Det är vi som sitter med den där frågan. Det är för oss det är ett problem. Det är knepigt. Vi läser Nehemja, som ju är boken efter. Och vi ska slå upp i det 8:e kapitlet. Där kan vi bara läsa i den 5:e versen och läsa till och med 12. Och Esra öppnade boken så att allt folket såg det, ty han stod högre än allt folket. Och när han öppnade den reste sig allt folket upp. Och Esra lovade den store Herren Gud, och allt folket svarade amen, amen med uppräckta händer. Och de böjde sig ned och tillbad Herren med ansiktet mot jorden. Och Jeshua, Bani, Serebia, Jamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maseja, Kelita, Asarja, Josabad, Hanan, Pelaja och de andra leviterna undervisade folket i lagen, medan folket stod där var och en på sin plats. Och de föreläste tydligt ur boken ur Guds lag och de förklarade meningarna så att man förstod det som lästes. Och Nehemja, han som var ståthållare, och prästen Esra, den skriftlärde, och leviterna som undervisade folket, sa till allt folket: denna dag är helgad åt Herren er Gud, sörj inte och gråt inte, ty allt folket grät när de hörde lagens ord. Och han sa vidare till dem: gå bort och ät er bästa mat och drick ert sötaste vin och sänd omkring gåvor av det till dem som inte har något tillagat åt sig, ty denna dag är helgad åt vår Herre, och var inte bedrövade, ty fröjd i Herren är er starkhet. Och leviterna lugnade allt folket och sa: var stilla, ty dagen är helig, var inte bedrövade. Och allt folket gick bort och åt och drack. De sände också omkring gåvor av den mat de hade tillagat och gladde sig mycket, ty de hade rättat sig efter det som han hade kungjort för dem. 9:e kapitlet, 1:a versen. Men den 24:e dagen i samma månad församlade sig Israels barn och höll fasta och klädde sig i sorgdräkt och strödde jord på sina huvuden. Och de som var av Israels släkt drog sig undan från alla främlingar och trädde sedan fram och bekände sina synder och sina fäders missgärningar. Och de reste sig upp var och en på sin plats, och man föreläste ur Herrens, deras Guds, lagbok under den 1/4 av dagen. Och under en annan 1/4 bekände sina synder och tillbad Herren sin Gud. Här har du samma märkliga blandning av gråt och glädje. Hur lätt är det inte att vi knipsar ut russinet ur kakan och läser det här med att nu ska vi inte gråta utan fröjd i Herren är vår starkhet, och glömma omsorgsfullt i vilket sammanhang det sägs. Att det sägs till ett förkrossat folk som är berett att bekänna sina synder. Då kommer Gud att trösta. Då kommer han och säger: gråt inte. Men vi tar ut det här och så säger vi: nu vet du hur man gör. Åh, fröjd i Herren är vår starkhet. Vi ska bara prisa Herren. Vi ska bara prisa Herren. Prisa Herren. Eller hur? Och så blir det en teknik. Vad förväntas inträffa när vi prisar Herren? Jo, då förväntas alla jävlar och demoner försvinna ut med svansen mellan benen. Därför vi tror att det är deras hand som är tung över Sverige. Åh, det blir nu en sorts krigföring. Jag tror stackars Nehemja skulle gjort runda ögon om han hade kommit hit och fått se hur vi gör. Jag har ingenting med Nehemja att göra. Det här är ju till ett folk som har omvänt sig. Ja, men är det inte det jag står här och säger då? Nej. Jag står här och säger att vi ska ödmjukt be Gud om att få tacksamhet som ligger i jämnhöjd med de gåvor han har gett oss i övrigt. Det är något helt annat. Jesaja, det 30:e kapitlet. Vi ska läsa 15-19 där. Ty så säger Herren, Herren Israels helige: om ni vänder om och är stilla ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni stark. Men ni vill inte. Ni säger: nej, på hästar vill vi jaga fram. Därför ska ni också bli jagade. På snabba springare vill vi rida iväg. Därför ska också era förföljare vara snabba. 1000 av er ska fly för en enda mans hot eller för 5 mäns hot, till dess att vad som är kvar av er blir som en ensam stång på bergets topp, som ett baner på höjden. Ja, därför väntar Herren till dess att han kan vara er nådig. Därför tronar han i höghet till dess han kan förbarma sig över er. Ty en domens Gud är Herren, saligar alla de som väntar efter honom. Ja, du folk som bor på Sion i Jerusalem, ingalunda må du gråta. Han ska förvisso vara dig nådig när du ropar. Så snart han hör din röst ska han svara dig. Det har ju varit många bönesamlingar i Sverige. Och det är fint med bönesamlingar. Motvilligt kommer ditt folk när det samlas till bön, brukar jag säga. För ibland är man ute i församlingar och har bibelstudier, och så säger man till auditoriet, ungefär som vi brukar göra här på Ashram, att nu delar vi upp hela kakan i bönegrupper. Då försvinner hälften ut genom dörren innan man hinner göra indelning till 8, och då blir det ställt indelning till 4. Så det är fint med bönemöten. Det är härligt. Men i alla de bönemöten som har varit och där man har offentliggjort vad man skulle be för, så har jag förgäves letat efter punkten att man skulle be för Sveriges omvändelse. Vi skulle samlas för att jaga ut andemakter ur Sverige. Men kan vi det? Kan man jaga ut andemakter när det inte finns vilja till omvändelse? På hästar vill vi jaga iväg. På snabba springare vill vi rida och stad. Nej, därför väntar Herren. Han väntar tills han kan vara nådig. Han väntar tills han kan förbarma sig. Men då, säger Herren, ingalunda ska du gråta. Så fort du ropar så ska jag svara. När hjärtat har omvänt sig, då dröjer inte Herren. David fick inte vänta i 10 år. Han mådde dåligt i 10 år till. Han mådde bra på stubinen efter att ha bekänt. Vi längtar efter en väckelse i Sverige. En riktig folkväckelse igen. Det är mycket möjligt att den kommer. För du vet, berättelsen om den förlorade sonen är ju tydlig nog. Det var ju lillebror som stack hemifrån som det gick bra för. Men han fick ju stå där och vakta svinen. Och du kommer väl ihåg hur judarna såg på svin och gör än idag. Och till och med var avundsjuk på deras mat. Då kom han till besinning, står det. Det kanske kommer att ske i Sveriges folk igen. Då utgjuter Gud sin ande. För nu håller han sin heliga ande tillbaka. Därför väntar Herren. Jag stryker under igen. Detta är min personliga uppfattning av läget. Men du tillhålles att pröva. Det är ett förslag, inget mer. Jag kan inte tolka på annat sätt att vi ber så mycket för de sjuka och ändå ser så relativt lite inträffa. Det har inte med de sjukas tro att göra. Vi är obarmhärtiga när vi säger så. Det är bara så att vi alla lider därför att hela Sveriges folk har vänt ryggen till Herren. På något sätt har vi ju också som kristna accepterat en stor del av sekulariseringen och dess följder. Vi har liksom inte ens orkat protestera. Och därför håller Herren sin kraft tillbaka. Varför? Hans hand är tung. Det kommer att leda till att människor till sist blir mogna för att ta emot ett sådant budskap som Natan fick av David. Det är inte det jag ger till er nu. Jag försöker bara beskriva läget. Men det kommer en dag då det blir dags. Jag träffade en härlig broder nere i Värmland för ett par månader sedan. En gammal ljuvlig predikant som helt uppenbart har med Herren att göra. Och han sökte upp mig och så sa han så här att jag bara kände att jag ville uppmuntra dig sen. Ja, tack. Det är mycket välkommet. För att ibland så delar man Guds folks nöd och ångest så till den grad att man håller nästan på att krypa i skinnet. Det kommer en väckelse, sa han. Säger du det, sa jag. Jag tycker inte det är någon att man kan se att det är någon på ingående. Nej, kan man inte göra, sa han. Men du förstår, för 100 år sedan var det folkväckelse. Och den började först med att det blev så torrt i kyrkorna så att ingen, det bara knastrade. Och sen kom det alla möjliga märkliga rörelser. Det fanns något som heter hopparrörelsen, berättade han om. Det var någon sorts rörelse där folk stod i stugorna och hoppade. Det skulle på något sätt vara andligt. Det var inte väckelsen, sa han. Det var liksom bara väckelsens förebud. De sista avarterna, så att säga. Men sen reste Gud upp predikanter. Oväntat kom det en präst där och en pastor där som bara den heliga ande föll över, ungefär som över John Wesley. Det hade inte varit några långa bönekampanjer, det var ingenting, det var Herren som bara plötsligt beslutade sig. Jag vill säga inte att det är fel med bön. Tvärtom. Därför väntar Herren tills dess han kan vara i nådig. Vi ska gå till Hesekiel också. Nu får ni förlåta att jag drar ut på tiden lite grann här. Men jag det hjärtat är fullt av det talar munnen. Hesekiel 13. Och Herrens ord kom till mig, han sa: du människobarn, profetera mot Israels profeterande profeter. Säg till dem som profeterar efter sina egna hjärtans ingivelser, hör Herrens ord. Så säger Herren, vi är ni dåraktiga profeter som följer er egen ande och syner som ni inte har sett. Lika rävar på öde platser är dina profeter i Israel. Ni har inte trätt fram i gapet eller fört upp någon mur omkring Israels hus så att det har kunnat bestå i striden på Herrens dag. Nej, deras syner var falskhet och deras spådomar lögn, fastän de sa, så har Herren sagt. Herren hade ju inte sänt dem, men de hoppades att deras tal ändå skulle gå i fullbordan. Ja, förvisso var det falska syner som ni skådade och lögnaktiga spådomar som ni uttalade, fastän ni sa, så har Herren sagt. Jag hade ju inte talat något sådant. Därför säger Herren så, eftersom ert tal är falskhet och era syner lögn, så därför ska jag komma över er, säger Herren. Och min hand ska drabba profeterna som skådar falska syner och spår lögnaktiga spådomar. De ska inte få en plats i mitt folks församling och ska inte bli upptagna i förteckningen på Israels hus. I heller ska de få komma till Israels land. Och ni ska erfara att jag är Herren, Herren. Eftersom de förde mitt folk vilse genom att de sa allt står väl till, och dock stod inte allt väl till. Och eftersom det när folket bygger upp en mur vitkalkar den, därför må du säga till dessa vitkalkar att den måste falla. Ett slagregn ska komma. Ja, ni ska fara ned, ni hagelstenar, och du ska bryta ner den, du stormvind. Och när så väggen faller, då ska man förvisso säga till er, var är nu vitkalkningen som ni strök på? Ja, Hesekiels tid, det är ju kort tid före Jerusalems undergång. Det är den tiden som åsyftas här. Då så att säga, välståndstiden går mot sitt slut. Då fanns det många profeter i Israel. Vi har ju bara sparat på några. Hesekiel och Jeremia och vad de hette. Men du vet, på en Jeremia gick det säkert 100 andra profeter. Vars budskap vi omsorgsfullt har sållat bort därför att det visade sig vara fel. Vad hade de för budskap? Allt står väl till, sa de. Och det är det hebreiska ordet shalom. Åh, frid, frid, frid. Här välsignar vi och Gud är med oss och hans tempel står i Jerusalem. Och nu är visserligen den politiska situationen lite hotande och det är många problem som tornar upp sig. Men nu ska vi bara uppmuntra, nu ska vi bara uppmuntra, nu ska vi bara uppmuntra. Åh, Guds folk måste piggas upp, de är lite modlösa. Alla måste piggas upp och bli lite gladare. Allt står väl till, allt står väl till. Och dock står inte allt väl till.
Hur låter det i Sverige idag?
Jo.
Där får man inte tala om synden. Du vet den här gamla vitsen om jag och prästen, han talade om synden, vad han sa om den när han var emot den. Ja, men den får du leta länge efter i Sverige idag. Försöker man så får man höra det att du är ju lagisk och dömande. Kan man inte vara. Du ska vara uppmuntrande. Folk behöver uppmuntran. Och det är sant. Det finns många som behöver uppmuntra. Men jag talar inte till någon enskild personligt idag. Jag är inte ute efter att just du ska ta åt dig. Utan jag är ute efter att vi som kollektiv ska se vad som händer med vårt folk. Håll isär de begreppen nu, är du snäll. Guds folk behöver handlingskraft. Åh, allt är bra. Nu ska vi bara engagera oss politiskt. Allt är bra. Nu ska vi bara. Allt är bra. Nu ska vi bara bojkotta Shell. Allt är bra. Vi ska bara gå med i miljödemonstrationer. Ut och vaccinera sälar så blir allt bra. Allt är bra. Vi ska bara viga homosexuella. Allt är bra. Vi ska bara vara snälla och ställa upp. Allt är bra. Vi ska bara hålla sams mellan samfunden. Vi ska sopa alla lärofrågor under mattan så blir allt ännu bättre. Allt är bra. Vi ska bara ta ut Guds rikes alla förmåner. Allt är så bra så du ska ha en större bil. Därför väntar Herren. Det är ju många konflikter på gång i Sverige idag. Och jag tycker med sorg och bävan i mitt hjärta att problemet är ju inte det man träter om. Utan problemet är det man inte träter om. Det som alla är överens om. Nämligen att inte tala om behovet av omvändelse. Det är ju det som är problemet. Vad händer när Guds ande kommer? Jo, Johannes säger att då kommer han att överbevisa oss om synd, rättfärdighet och dom. Det är andens första ärende. Och in till den dagen så händer det här när man talar om synd. Att människorna bara drabbas av självfördömelse. Usch, jag är så dålig, usch, jag är så dålig. Därför att det är bara när den heliga ande är där som syndamedvetandet kan leda till förkrosselse och omvändelse. I princip. Den där gråten och det där jublet som vi läste om hos Esra och Nehemja, det är den heliga andes verk. Det kan vi människor aldrig imitera. Och det är så att om något utges för att vara väckelse, så ska du ha det som första kriterium att du får se synda ånger och omvändelse och jubel. Där du inte ser det, där ska du inte tala om väckelse. Vi kan använda ordet förnyelse men inte väckelse. Så när Gud utgjuter sin ande, då får människor ett styng i hjärtat. Precis som på pingstdagen. Och då kan man plötsligt tala om det som är fel på ett helt annat sätt. Utan att folk får självfördömelse och utan att folk går omkring och blir deprimerade och hjälp och tänk om Gud är på mig nu och vad ska jag nu göra och allt det här. Utan då plötsligt, då ser man. Och man kastar sig i faderns armar och sen så är problemet löst. Och jag längtar och ber om den dagen då vi ska få se den andeutgjutelsen över vårt folk. Gå nu inte och grubbla ihjäl er över det här jag har sagt. Pröva det för allt i världen. Jag tycker jag har prövat det på längden och tvären, men jag kan ju ha fel. Jag vill på att säga, jag hoppas nästan jag har det. Men jag har inte varit ute efter att knäcka någon enda av er. Jag har varit ute efter att tala om för er att situationen är i Guds hand. Jag tycker det är mycket bättre om det är Guds hand som är tung över Sverige än om det är djävulens, det måste jag säga. Ty Guds hand är barmhärtig. Gud vet vad han gör. Han har en god avsikt med alltihopa. Om så vi måste må dåligt allihopa kollektivt ett tag till, så har vi ändå den förhoppningen att det här ska leda till det vi har längtat efter i så många år. Vi kanske ändå skulle gå ut med oljekannan och smörja skördetröskan, vad säger ni? Låt oss be. Fader i himmelen, på nytt vill vi komma till dig och anropa dig om att du ger oss tacksamheten som en gåva i våra hjärtan. Öppna våra ögon så att vi ser hur mycket vi har kommit att älska gåvorna istället för givaren, det skapade istället för skaparen. Öppna våra ögon så att vi ser allt det underbara, fantastiska du har gett oss. Och förlös tacksamhetens flöde i våra liv. Inte som en teknik, inte för att förjaga demoner, utan bara för att vi är ärligt, rakt och öppet tacksamma inför dig. Låt oss hellre vara tacksamma över att din hand är tung över Sverige, med allt vad gott det kommer att föra med sig, än att vi ska se demoner bakom varenda husknut och ha för oss att det är vår plikt att förjaga dem, vilket vi inte kan. Ge oss uthållighet var och en i sin stad till att längta efter den dag då du på nytt utgjuter din ande över vårt folk. Och må den dagen inte dröja för länge, Herre. Var barmhärtig emot oss. Förlåt vårt folks alla synder, Herre. Och som vi är delaktiga i på så många sätt. Förlåt oss vår ljumhet, att vi har varit osyna vittnen till en sekularisering av i en utsträckning som inte förekommit i vårt land så länge kristendomen har funnits. Vi har accepterat det steg för steg, bit för bit, tackat och tagit emot, anpassat oss. Förbarma dig över vårt land, Herre. Och led oss fram till den punkten där vi får se den folkväckelse som vi längtar efter. Och det sen var den sista tiden eller inte den sista tiden, det vet vi inte så mycket. Men låt inte allt detta få vara förgäves, Herre. Utan låt oss också få se att den som sår med tårar får skörda med jubel. Genom din heliga ande. Amen.